نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، först för de som inte har träffat mig förut här, så heter jag Abdallah Suwaidi och jag ska ta över lektionerna här under några dagar, under de kommande veckorna vid Nilay Ta'ala, istället för vår broder Abdul Wadud. Och lektionerna jag kommer att tala om idag är lite annorlunda än det som Abdul Wadud brukar prata om. För idag ska vi prata om ett språk. Jag kommer inte prata om religionen i sig, utan jag kommer prata om ett språk. Och det är ett språk som inte har något annat like. Det finns inget som liknar det här språket. Och ett språk som har så pass många ord att man har skrivit hundratals volymer, böcker som fyller bokhyllor, som bara handlar om orden i det här språket. Det är ett språk som inte har förändrats på flera tusen år, som har hållit sig statiskt och inte förändrat sig på flera tusen år. Och ett språk som är så pass retoriskt och så pass vackert att det kan påverka tusentals människor när de lyssnar på en person som kan uttala sig retoriskt på det här sättet och fälla dem i tårar och få dem att bli påverkade när de lyssnar på det här språket. Och det är ett språk som skaparen av universum, Allah subhanahu wa ta'ala, valde att uppenbara den sista uppenbarelsen till hela mänskligheten på. Det är ett språk som det bästa av alla människor som har gått på den här jorden pratade, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Och ett språk som det största av våra förebilder efter profeterna, sahaba, brukade prata. Och det är ett språk som man måste kunna för att man ska kunna få djupare insikt i den här religionen. Och kunna få mer förståelse i religionen, så måste man kunna det här språket. Det vi ska prata om idag är det arabiska språket, som är Koranens språk, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam språk, islams språk. Det språket som vi använder varje dag när vi talar, när vi läser bönen, som vi använder varje dag. Och Allah subhanahu wa ta'ala, på grund av det höga statusen som arabiska språket har i islam, så har Allah subhanahu wa ta'ala nämnt det arabiska språket i många verser i Koranen. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Vi har sannoliken gjort det här till en arabisk koran för att ni ska kunna ha förståelse och förstånd. Och Allah subhanahu wa ta'ala sagt: wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Och sannoliken är det en uppenbarelse från världarnas herre, som den sanningsenliga själen, som Jibril alayhi salam, kom ner med till ditt hjärta för att du ska vara en varnare med på ett klart och tydligt arabiskt språk. Och Allah azza wa jalla har sagt: "Wa kadhalika awhayna ilayka Qur'anan arabiyyan litunzira ummul qura wa man hawlaha." Och vi har sannoliken på det här sättet har vi uppenbarat en arabisk koran till dig, och för att du ska kunna varna ummul qura, folket som levde i Mekka och de som lever där runt omkring. Och som Sheikh Mohammed Amin al-Shanqiti nämner, den stora förklararen av Koranen, när han nämnde många av dessa verser, han sa: när man läser dessa verser så förstår man vilken otrolig status det arabiska språket har. För det fanns inget annat språk som Allah subhanahu wa ta'ala nämnde i Koranen och prisade i Koranen och nämnde att han uppenbarade sin bok på, förutom det arabiska språket. Vilket tyder hur pass ädelt detta språk är, hur pass stort detta språk är, hur pass stort inverkan det här språket borde ha på oss. Och det här var även det språket som profeten Ismail alayhi salam började prata vid 14 års ålder, efter Ibrahim alayhi salam lämnade honom där vid Mekka tillsammans med hans mamma Hajar. Så kom det arabiska folket och han började prata och lära sig det arabiska språket, och därefter hans avkomma fortsatte att prata det fram till den sista utav alla profeter som har gått på denna jord talade detta språk, det arabiska språket. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har också berättat att det finns 6 stycken saker som han har fått som inte de tidigare profeterna fick. Och bland de sakerna var att han fick det som kallas för Jawami al-Kalim. att profeten sallallahu alaihi wasallam kunde uttrycka sig med fåtal ord som har en otrolig betydelse. Och titta på hadithboken Arba'in an-Nawawi till exempel. Som Imam an-Nawawi har samlat ihop 40 hadither som är utav Jawami al-Kalim. Kortfattade hadither som har otroligt mycket betydelse. När Imam ibn Rajab förklarade den så blev det två stora volymer. För att det finns så mycket betydelse utav det lilla som profeten sallallahu alaihi wasallam kunde sa. Och det kunde komma in i det här arabiska språket. Och därför har det blivit så otroligt svårt att kunna översätta från arabiska. Den som vill översätta Koranen och ser ibland bara en vers som är en rad lång, så behöver han översätta den med 3-4 rader. På grund av att det har så mycket betydelse. Samma sak visar utav profeten sallallahu alaihi wasallams hadither. För att det arabiska språket har så pass mycket innebörd. Och ett ord kan betyda flera olika saker. Och ha flera olika betydelser. Så hur kan det vara då som oss som muslimer att vi låter tiden gå och vi inte försöker lära oss det arabiska språket så att vi ska kunna dra nytta utav den här ädelheten som det har. Som Al-Hassan al-Basri, den stora studenten till Sahabas, sa när han blev frågad om att lära sig arabiska, så sa han det är någonting som varje muslim bör göra, för det var det språket som deras profet alayhi salatu wassalam pratade. Det finns otroligt många bevis i Koranen och Sunnan som tyder på kunskapens dygder att lära sig om den islamiska religionen. Så att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din." Den Allah subhanahu wa ta'ala vill gott för i hans förståelse i religionen. Så Sheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sadi nämnde att vill man verkligen få förståelse i religionen och komma in i denna hadith som profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde, att man ska kunna få djupare förståelse i religionen, så måste man lära sig de sakerna som leder till det. Det vill säga, man måste lära sig det som leder till att man kan få förståelse i religionen. Och bland de sakerna som leder till att man kan få förståelse i religionen är att man ska lära sig arabiska. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah nämnde också att det arabiska språket i sig är en del av religionen. Och det är obligatoriskt att man ska lära sig. Och det är obligatoriskt för att det är obligatoriskt att man ska ha förståelse i Koranen och Sunnan. Och det går inte att ha förståelse i Koranen och Sunnan om man inte kan arabiska. Och om en obligatorisk sak inte kan bli kompletterad förutom genom en annan sak, så blir även den saken obligatorisk. Men att det är obligatoriskt att lära sig arabiska betyder inte att var och en av varje muslim måste ha en omfattande förståelse av allt som har med det arabiska språket. Det är vissa saker som är obligatoriskt för varje muslim att lära sig gällande det arabiska språket. Som hur man ska uttala olika adkar man gör i bönen till exempel. Eller de olika sakerna som är obligatoriska att uttala. Som ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah och så vidare. Och sen finns det saker som är fardul kifaya, som är bara obligatoriskt för vissa muslimer. För att man just ska få en djupare förståelse i religionen. Men utan tvekan, rent generellt, så är det någonting som är väldigt uppmanat att man ska lära sig arabiska. Som Imam Shafi'i sa, att varje muslim som har möjlighet bör lära sig arabiska. Så utan tvekan är det någonting vi bör sträva efter och någonting vi bör kämpa efter och någonting vi bör komma igång med att studera. Och när jag talar om de här sakerna så talar jag framförallt först och främst till de personer som varit praktiserande ett tag. Och den personen som är helt ny muslim eller den personen som precis har praktiserat, så finns det andra saker man kanske ska börja satsa på i början. Man försöker hålla igång med sin bön och man försöker lära sig grundläggande saker. Men om man varit praktiserande ett tag så bör man sträva efter att man ska börja lära sig det arabiska språket. Och det är en del utav sökandet av kunskap. Och sökandet av kunskap i sig är som sagt någonting som det finns väldigt stor belöning i. Jag kan klargöra det här lite tydligare. Att jag själv, jag vet, jag kommer från en svensk familj och jag har inte kunnat arabiska förut. Tills att jag har kunnat lära mig arabiska. Och skillnaden att vara muslim, när man kan arabiska och när man inte kan vara arabiska, det finns en väldigt stor skillnad däremellan. Det är nästan som en helt annan grej att vara muslim när man kan arabiska och muslim när man inte kan arabiska. Och man får känna av sötman utav många saker på ett helt annat sätt när man lär sig arabiska. Och jag tänkte nämna några punkter som visar på hur viktigt det just är att, och skillnaden där är när man kan arabiska och när man inte kan arabiska. Ett av de klaraste och tydligaste exemplen är att kunna läsa Koranen och samtidigt förstå den. Allah azza wa jalla har sagt Allah bidhikri lahi tatma'innul qulub. Att sannoliken så vill att åminnas Allah subhanahu wa ta'ala, och den bästa av alla åminnelser är Koranen, så känner man lugn och frid i hjärtat. Så det finns ingenting en människa kan känna mer frid i själen och i hjärtat än att läsa Koranen. Och vad är då skillnaden att läsa Koranen översatt, dess betydelse på svenska, och kunna läsa den på det sättet som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade den på, och som profeten sallallahu alaihi wa sallam läste den med. Och kunna lyssna på alla dessa vackra Qur'an som läser Koranen på ett väldigt vackert sätt. Och man hör hur de läser, och man hör hur de blir påverkade. Ibland hör man hur de gråter. Och om man inte kan arabiska så sitter man bara där och lyssnar. Och man vet inte varför de gråter. Och man vet inte varför de blir rörda. Och man vet inte varför de blir påverkade. Men om vi istället kan arabiska så förstår man. Vad är det för någonting denna qari, denna läsare, recitatör. Vad är det han läser om? Varför är det han blir påverkad? Jo, det är just för att han läser vissa verser som handlar om vissa ämnen som man då kan få förståelse av när man kan Koranen. Så en av de första punkterna som tyder på hur viktigt det är att lära sig arabiska är att man ska kunna förstå Koranen och kunna läsa Koranen och kunna förstå när man hör andra recitatörer läsa Koranen. En annan punkt som också tyder på hur viktigt det är att kunna arabiska är att ungefär en månad från och med nu, eller till och med kanske lite mindre, eller ungefär en månad från nu exakt, så börjar Ramadan. Ramadan, och de flesta av oss när vi är i Ramadan, så ber vi tarawih, eller hur? Man ber tarawih på kvällarna, även om det bara är några kvällar. Man står där i en och en halv timme kanske. Och de recitatören, imamen, han läser. Man hör hur den personen till höger och den personen till vänster blir påverkad. Han personen där börjar gråta, den personen där börjar gråta, om man står bara där. Man kanske tycker att rösten låter vacker, men man förstår inte vad det handlar om. Man står där och det går Ramadan efter Ramadan. Och man står i bönen och man står och försöker läsa. Man står bakom imamen under tarawih och det går en väldigt lång tid. Och man har ingen aning om vad alla blir så påverkade av. Imamen står och gör dua på slutet och folk rör sig tårar. Och man står där och håller upp händerna och säger amin. Och har ingen aning om vad imamen säger. Man säger amin, han kanske till och med säger ibland vissa saker som inte är passande. Man står och säger amin ändå. Det är någonting som vi ska sträva efter. Att man tänker nu är det för kort denna Ramadan. Men att man sätter upp ett mål för sig själv i livet. Om man inte kan arabiska. Eller om man kan arabiska men inte så pass bra som man kan förstå Koranen. Att till nästa Ramadan, bi'idhnillahi ta'ala, så kommer jag stå tillsammans med de andra i raden. Och jag ska förstå vad imamen säger. Att det är det här som ska vara ens avsikt när man ska lära sig arabiska. Att man inte gör det bara för att folk ska säga, kolla den här killen, mashallah, han har lärt sig arabiska så och så snabbt. Nej, man vill vara bland de personer som kan förstå Koranen. Bland de personerna som står där i raden och kunna bli rörd på samma sätt som de andra blir rörda. Och gråta på samma sätt som de andra gråter. En annan sak som också tyder på hur viktigt det är att man lär sig arabiska är att varje bön, inte bara varje tarawih, utan varje bön där vi står och ber och vi läser, om man inte ska förstå, man behöver läsa någon översättning, man kanske inte kommer ens ihåg vad det står. Eller varje gång man ber bakom imamerna i moskén, om man inte förstår vad de läser. Eller varje khutba, varje fredag, de flesta khutbas är antingen helt och hållet på arabiska här, eller så är det ett språk som man kanske inte kan lära sig, om det är helt och hållet på arabiska. Antingen så är det helt och hållet på arabiska, eller så är det en översättning som man knappt förstår vad de pratar om. För att det brukar vara så dåliga översättningar till stor del av många khutbas som finns. Så jumma efter jumma, fredag efter fredag, så lyssnar man på khutban och man förstår inte vad som sägs. Man hör att folk säger amin, så ställer man sig upp och går därifrån. Och det här, meningen med jumma är egentligen att det ska vara en påminnelse för oss muslimer. Någonting som ska kunna röra om våra hjärtan, som ska kunna ge oss en extra iman boost för resten av veckan. Eller man har lärt sig någonting nytt, man drar ju nytta utav den khutban som har getts. Men som sagt, om man inte kan arabiskan så kommer det gå jumma efter jumma 52 gånger per år. Och man har ingen aning om vad det har sagt. Eller så har man fått som sagt en bristfällig översättning i många fall som man inte har förstått vad det har talats om. En annan sak som tyder också på hur viktigt det är att lära sig arabiska är att grunderna man studerar islam och man ska lära sig om islam. Och vi talade tidigare om de olika dygderna det finns om att lära sig om islam. Grunden är att man studerar kunskap från, eller ulama, man tar det från de lärda. De som är profeten sallallahu alaihi wa sallams arvtagare, så som profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, al-ulama warathat al-anbiya. Ulama, de lärda, är arvtagarna till profeterna. Och Allah azza wa jalla har sagt, profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, fadlul alim ala al-abid ka fadlul qamar ala sa'iril kawakib. Laylatul badr ala sa'iril kawakib. Att dygden för den lärde över den som bara dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala är som dygden utav fullmånen över de resterande stjärnorna. För stjärnorna lyser upp sig själva, men fullmånen lyser även upp jorden och andra platser. Så att få chans att ta kunskap av dessa som Allah subhanahu wa ta'ala också har visat och sagt, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. De enda som sannoliken fruktar Allah subhanahu wa ta'ala är al-ulama. Att få chans att kunna ta kunskap från dessa direkt. Dessa berg av kunskap. Och inte behöva mellanhänder. Självklart det är bra att man ska kunna gå på föreläsningar och träffa bröderna. Och umgås med andra. Men när man verkligen vill få djupare förståelse i religionen. Så ska man få det från al-ulama. Att kunna sitta och lyssna själv. Att kunna ladda ner på sin mp3. Eller om man inte då kan resa någon annanstans. För att lära sig av till exempel Sheikh Ibn Uthaymeen. Lyssna på deras kassetter. Hans kassetter. Sheikh Al-Albani, det är, man drar så otroligt mycket nytta och man märker verkligen skillnaden hur det är att ta kunskapen direkt från ulama, från de stora lärda, och kunna ta kunskapen från mellanhänder. Så att lära sig arabiska för detta ädla syfte, för att kunna vara bland de personerna som får ta kunskapen direkt från profeternas arvtagare, direkt från dessa stora berg av kunskap, är en av de syftena vi ska som ska försöka få oss att bli uppmanade att lära sig arabiska. En annan sak som också tyder på hur viktigt det är att lära sig arabiska är att man får chansen att läsa de lärdas böcker på arabiska. Det finns böcker översatta till svenska, väldigt få. Det finns böcker översatta till engelska, lite fler, ja. Men det är absolut inte samma sak som att läsa dem på arabiska. För att dels till stor del, många av de här översättningarna är ganska bristfälliga. Ibland kan det till och med stå helt fel. Och ofta så fångar det inte upp det vackra språket som ulama skriver sina böcker på. Ulama författar på ett väldigt vackert sätt som blir tagen av. Och att fånga det här på engelska eller fånga det här på svenska är väldigt komplicerat. Ofta så bör man göra omskrivningar och liknande som inte får. Man kan inte catcha det här vackra språket. Och på samma sätt så är det många böcker som inte är översatta. Det finns jättemånga böcker som inte är översatta till arabiska. Och att kunna ta del av dessa böcker, som oftast är lite större böckerna med lite djupare betydelse och lite djupare innebörd, kan man just få om man har lärt sig arabiska. Och jag känner själv att när man har studerat i många år och sen får chans att ta del av de tidigare lärda, Selefs böcker, och ta del av Sheikh al-Islam ibn Taymiyyahs böcker och Ibn Qayyims böcker och andra böcker som inte finns översatta, så känns det, och jag svär vid Allah subhanahu wa ta'ala, att det är som man har lärt sig islam nästan helt på nytt. Man kan få en helt annan insikt i islam och hur otroligt djup och hur otroligt fantastisk och hur otroligt vacker och otroligt omfattande den här religionen är. Kan man just få när man tar kunskaper från böckerna, de större böckerna, från dessa berg av kunskap som har författat de här stora volymerna som just lyfter fram de viktiga delarna utan den islamiska aqidan, den islamiska sharian, den islamiska akhlaq och liknande. Men som sagt, de böckerna kan man inte komma åt om man inte kan det arabiska språket. En annan sak som också tyder på hur viktigt det är att lära sig arabiska. Många personer känner säkert själva av att när man praktiserar islam så har man många frågor. Man hamnar i många jobbiga och knepiga situationer. Till exempel en person, han behöver skilja sig från sin fru. Eller en person, han behöver andra knepiga, jobbiga situationer som man egentligen behöver fråga en utav ulema på. Ingen person som kan svenska idag, eller ingen person vad jag känner till som kan engelska idag, kan svara på de här djupare komplicerade frågorna. Vad är det som händer? Man måste ha en mellanhand som ska fråga åt den hela tiden. Mellanhänderna är få som kan komma åt till ulema. Och ibland ska man fråga en fråga som man har jättebråttom att fråga. Man behöver verkligen få svar på den här frågan inom en kort tid. Hade man kunnat arabiska, kallas så trycker på knapparna, du ringer, du får svaret direkt. Du kan ringa till någon av ulema. Man kan fråga sin fråga direkt. Och ska man ha fråga sina frågor genom mellanhänder, så kan det ibland ta veckor och ibland månader. För att de som är mellanhänder inte har tillgång till att kunna fråga, eller de blir upptagna, eller de har så pass många andra frågor att de inte kan fråga. Så går man där, man väntar, man tänker på sitt svar, och man har inte chans att kunna komma åt det här svaret som man vill på grund av att man inte kan arabiska. Och på samma sätt, många av de frågor man får, om man är som en mellanhand för det här, den lärde i sig, han måste kunna fråga vissa följdfrågor. Du berättar till exempel någonting, jag har skilt mig från min fru, jag har hört sig, jag har hört så. Taib, om det är mellanhand ska ta den här frågan nedskriven. Han går till den lärde, han frågar två följdfrågor. Vad är det som händer? Han måste gå tillbaka och fråga dig, vad händer där? Sen måste han gå dit, sen måste han gå fram, sen måste han gå tillbaka. Kunde man arabiska direkt? Vad händer? Khalas, han frågar dig frågorna. Du kan få svaret inom 2 minuter istället för att du ska behöva bollas fram och tillbaka under en längre tid. Och jag vet att det är flera bröder säkert som har varit med om den här situationen. Och det är en jobbig situation. Eller till exempel någon vill starta upp en business och det finns en fråga, man behöver en fatwa om någonting. Så går det veckor och det går inte att få igenom den här frågan på grund av att man inte kan arabiska och inte kan fråga den här frågan. Och det här är bara några få utav väldigt många anledningar till varför vi som muslimer bör satsa på att man lär sig arabiska. Hur ska man då gå tillväga om man verkligen vill lära sig arabiska? Vad är det för tillvägagångssätt man ska tänka på? Första saken man verkligen ska tänka på, och det är det man alltid nämner vid varje handling som man gör och varje grej man studerar, är att man ska ha uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Att man gör inte det här. Man gör det för de här tidigare anledningarna som jag nämnde, för att kunna förstå Koranen, för att kunna söka kunskap, för att kunna fråga ahl al-ilm, för att kunna fråga ulama, för att kunna stå i bönen och förstå vad imamen läser och så vidare. Man gör det av de här anledningarna. Och man gör det inte på något sätt för att det ska sägas att Ahmed eller Mohammed eller fulan har börjat studera arabiska och kolla på honom. För att grunden till att man ska få framgång till ett språk är att man ska ha uppriktighet när man lär sig det. Och grunden till alla handlingar, att man ska få baraka i den handlingen man gör och välsignelse av Allah subhanahu wa ta'ala i den handlingen man gör, är att man ska kunna, att man ska ha uppriktighet i den handlingen man gör. En annan sak som är viktigt när man ska lära sig arabiska är att man ska ha kärlek till språket i sig. Och ni vet själva säkert, alla ni som har gått i skola i Sverige, så har man lärt sig engelska. Engelska är lätt, för man kanske har tittat på filmer, man har lyssnat på grejer, så man lär sig engelskan. Och engelskan är väldigt lära svenska. Hur är det när man lärde sig tyska? Eller spanska, eller franska. Hur mycket är det man kommer egentligen ihåg utav de här språken? Man kommer ihåg hola, man kommer ihåg bonjour, man kommer ihåg, jag vet inte vad, guten tag och sen khalas, det försvann. Och hur länge satt man och studerade de här språken? 3 år, 4 år, ibland 5, 6 år. Och vad är det man kommer ihåg av det här språket? Man kan inte ens hålla en kort diskussion, man kan inte ens beställa en kopp kaffe på språket. Varför? Varför glömde man bort de här grejerna? Var det så att lärarna var så otroligt dåliga? Det var så dåligt läromedel? Nej, man hatade språk. Man vill inte ens lära sig. Vad ska jag lära mig tyska för? Vad ska jag lära mig spanska för? Vad ska jag lära mig? Man kände sig ingen kärlek och hopp och längtan efter att lära sig det här språket. Så grunden och nyckeln till att man ska kunna få framgång till att lära sig arabiskan är att man ska ha kärlek för språket. Man verkligen, jag vill verkligen lära mig det här språket. Det finns en stark längtan och kärlek. Och det är det som kommer få en... Det är det som kommer få en person att verkligen kunna lägga den här extra timmen som man behöver på kvällen när man ska memorera extra ord. Eller det som kommer få en att vilja gå ut i den kalla vinternatten för att gå på lektionen. Eller det som kommer få en att kunna sitta uppe på kvällar och repetera de här glosorna. Hur ofta var det man satt upp och repeterade glosor för tyskan och spanskan om man inte skulle ha ett prov? Gjorde man det någonsin för att man verkligen var intresserad av språket? satt man och memorerade extra ord utöver det som fanns i boken någon gång för att lära sig tyska, franska eller spanska. Jag vet inte, det kanske var någon som gjorde det. Jag säger absolut, jag har aldrig gjort det. Jag ska lära mig extra grejer förutom de glosor som fanns i bordet. Det fanns inte. Men när man har kärlek till arabiska, vad är det man gör för någonting? Nej, jag vill lära mig den här grejen. Jag läser ett ord i Koranen, det står, jag kan inte förstå det. Det första man gör, man slår upp ordet, man tittar upp det. Man vill lära sig, det finns kärleken. Det finns längtan att verkligen kunna få förståelse i Allah subhanahu wa ta'alas religion. Att som sagt, att nästa Ramadan, bi'idnillahi ta'ala, ska man vara bland de personerna som står i raden också och förstå vad imamen läser för någonting i Koranen. Man ska inte vara bland dem som lyssnar på hur andra blir påverkade och om blir inte själv påverkad. Imam Tha'alibi, som är en av de största imamerna i det arabiska språket, han sa ett vackert uttalande. Alltså, den som älskar Allah älskar hans sändebud Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Och den som älskar den arabiska profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam älskar hans folk. Och den som älskar hans folk älskar arabiskan som den bästa av alla böcker sändes ned på. Så genom en kärlek till Allah och att han sände ner sin bok på arabiska och en kärlek till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam och kunna förstå hans hadither och vad var det han pratade om egentligen, att kunna få chansen till det är någonting som ska stärka ens kärlek och därmed stärka ens vilja att kunna lära sig det arabiska språket. Och som sagt, det här är det som kommer kunna ge oss en förståelse och insikt i religionen. Att kunna förstå profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams hadither. För de lärda brukar säga att när du hör en hadith så ser det som om du hör den direkt från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger till dig, säger en hadith, gör si och si och så. Hur är det man ska tänka hadithen? Man ska tänka att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam står framför den och säger till dig nu, till exempel, att det kan vara bra att be två extra rakat, en witter eller någonting sånt. Vi tar ett exempel. Om man känner att det är profeten sallallahu alaihi wasallam som säger det till en just nu, så som han sa det till sina sahabas, kommer man fråga efter, är det wajib, är det mustahab, måste jag göra det här? Nej, man vill göra den, man skyndar sig till att göra även rekommenderade handlingar. För det är ungefär som man hör det direkt från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och det får mycket mer effekt på en om man hör det på arabiska. Det är ungefär som man hör det från hans ädla mun direkt. Inte som man har hört någon översättning och sen får man höra efter ett halvår, nej, han har översatt fel. Nej, du hör det ungefär som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har tilltalat dig. När han säger innama al-a'malu binniyat och handlingen endast enligt med avsikten. Det är han som har tilltalat oss med de här orden som ungefär vi hörde från honom. Oss själva. En av de bästa tipsen för den personen som vill lära sig arabiska är att man memorerar Koranen. För Koranen är grunden till den korrekta arabiska. Koranen tillsammans med gammal arabisk poesi och andra gamla arabiska uttalanden är grunden för riktig arabiska. Den personen som vill kunna göra seriösa studier om den arabiska grammatiken och få förståelse av det arabiska språket måste gå tillbaka till Koranen. Varför? För Koranen är helt felfri från alla grammatiska fel. Koranen har den vackraste utav det retoriska sättet att tilltala människorna och det vackraste utav språket. Så genom att man memorerar Koranen så lär man sig arabiska på det korrekta sättet. Det är exakt så det ska vara. Det är exakt det här det vackraste sättet att uttala sig på. Om man lär sig massa ord gratis genom att man memorerar Koranen, genom att man bara memorerar just Amma, hur många ord har man inte memorerat? Hur många ord har man inte lärt sig? Och det här är någonting som vi aldrig kommer kunna få i något annat språk. Vem pallar att memorera en Shakespeare-dikt för att man ska kunna komma ihåg, lära sig mer engelska? Ingen pallar det. Vem pallar att memorera vad Voltaire brukade säga, någonting man ska lära sig mer franska? Man pallar inte såna här grejer. Men Koranen, khalas, du får ärge genom att memorera Koranen. Din iman stärks och samtidigt så lär du dig arabiska. Det är 3, 4 eller 5 flugor i en smäll. Så att lära sig och memorera Koranen är ett av de bästa sättet att man ska kunna lära sig nya ord och kunna lära sig den rätta och korrekta grammatiska strukturen och kunna lära sig att uttrycka sig på ett vackert sätt i det arabiska språket. Så den som verkligen vill lära sig arabiska bör satsa på att lära sig Koranen. Man bör satsa på att lära sig tajweed. För när man lär sig tajweed och man sitter med en koranlärare, så rättar han till ens uttal. Man rättar till uttalet så att när man direkt håller på att lära sig arabiska så kommer man få ett korrekt uttal. Och det här är någonting som är väldigt ovanligt i andra språk också. När man lär sig ett annat språk, hur många lärare pallar att sitta och lyssna och gång efter gång och försöka rätta till ens uttal, att varje bokstav ska rättas till på rätt sätt och så vidare. När man har en koranlärare som sitter med en, så när man läser koran så lär man sig samtidigt hur man uttalar var och en av de arabiska bokstäverna och de arabiska orden och så vidare. Så genom att man studerar koranen och memorerar koranen och sitter med en tajwid-lärare, så kommer det vara en av grunderna för att man ska kunna lära sig och uttala det arabiska språket, så man inte låter som man pratar som arabiska efter, som svengelska, att man bryter jättemycket på svenska. Man får ett fint och bra och korrekt uttal utav arabiska. En annan sak man också försöker dra nytta utav när man börjar lära sig arabiska är att man försöker prata med andra personer som kan arabiska. Och alhamdulillah, i Sverige så finns det många personer som kan arabiska. Det finns många av de bröderna som går på lektioner och så vidare som kan arabiska. Och många av de äldre männen som går till moskéer och så vidare som kan arabiska. Så att det är inte så att man kommer lära sig ett språk som man inte kan praktisera någonstans. Araber och folk som kan arabiska finns i fadlillah azza wa jalla runt omkring en, överallt. Och rent generellt så kan varje person lära sig en hel del arabiska hemma. Man kan komma ganska långt genom att man bara studerar hemma. Det finns de här Medina-böckerna som ni kanske har sett. Man kan till och med ladda ner dem på internet i pdf-fil. Och vissa av dem till och med, tror jag, har tryckt, så finns i lokalen i Rinkeby. Man kan komma väldigt långt genom att studera arabiska hemma. Och det är inte alla som kan bege sig till ett arabiskt land för att studera arabiska där. Och det är som sagt, man behöver inte få en jättedjup förståelse av arabiska, utan man vill kunna få grunderna så man ska kunna förstå Koranen och kanske kunna uttrycka så man ska kunna fråga en fråga och liknande. Så, och jag vet faktiskt, alhamdulillah, väldigt många bröder och även vissa systrar som har lärt sig arabiska så pass mycket att de ska kunna förstå att läsa grundliga böcker helt och hållet hemma i Sverige. Vi pratar inte om att någon stor imam som levde borta i Bagdad på 300-talet så lyckades göra en sån här sak. Nej, det är bröder bland oss som sitter på lektionen nu som kunde lära sig arabiska till stor del hemma när de satt hemma och studerade själva. Så det här är inte någonting som är svårt. Och särskilt när man har den här uppriktigheten till Allah subhanahu wa ta'ala, man har den här kärleken för språket, då kommer det ständigt bli att man kommer söka efter att lära sig nya saker och nya ord och så vidare. Och som sagt, grammatikböcker finns översatta som de här Medina-böckerna som finns. Det finns arabiska där framme och översättning utav texten till engelska där bak. Och utöver det så befaller lärare, så finns det också lektioner man kan gå på. För man behöver en lärare rent generellt. Och nu under sommaren så är det vissa bröder som kommer tillbaka från Medina universitetet som har studerat arabiska där, som också kommer att ha lektioner i lokalen i Rinkeby som en liten kurs. Och de som är intresserade av att lära sig och skriva upp sig på den här sommarkursen kan bidnillahi ta'ala kontakta bröderna nu efter lektionerna. Och de är här inne i lokalen, men kanske inte vet att jag ska nämna deras namn framför alla. Så utnyttja den här chansen redan nu under sommaren. Om man inte har jättemycket jobb under sommaren, man har inget plugg under sommaren, man har chansen att komma igång med att lära sig arabiska redan här under sommaren, så ta den här chansen och dra nytta av det här tillfället och försöka komma igång med att lära er arabiska redan nu under sommaren. Och som jag nämnde förut till några bröder igår, en av de största vapnena som shaitan använder mot muslimerna eller mot människor, vad är det? Det är ett ord som kallas på arabiska för sofa. Jag ska i framtiden göra. Ordet jag ska i framtiden göra slaktar människor. För det får alltid man, varje gång man ska göra någonting, man säger, jag ska fram, nästa sommar ska jag börja. Inshallah, jag kör det här året och efter nästa sommar. Vad händer nästa sommar? Jalla, bismillah, nästa sommar. Eller så kör man den här grejen. Jag ska börja lära mig när jag flyttar härifrån. Jag är om 5, 10, 15, 20. Det funkar inte. Kom igång nu. Kom igång och börja lära er. Studera det här. Så som sagt, man har delmål i livet. Nästa ramadan, bi'idnillahi ta'ala, ska stå där i Tarawih. Jag ska förstå. Nästa år ska jag kunna läsa kortfattade böcker utav ulama på arabiska. Nästa år ska jag göra så. När man sätter upp de här målen och delmålen, så kommer man bi'idnillahi ta'ala att det kommer gå mycket snabbare, att man ska kunna lära sig språket då. Men vill man få en djupare förståelse i språket. Man vill gå steget längre. Om man tänker, khalas, jag vill lägga ett år och verkligen lära mig arabiska. Så jag ska kunna prata, jag ska kunna läsa, jag ska kunna memorera en del av Koran och så vidare. Då är det bästa jag skulle kunna rekommendera, bröder, att man åker utomlands till ett arabiskt land och studerar. Och det finns, alhamdulillah, i många arabiska länder man kan göra det. Men det jag känner till och har hört bland flera bröder som är här och studerat där, det är ett ställe i Egypten som heter El Ibana. Som flera av bröderna, det finns 15-20 svenska bröder där, om inte mer, som redan studerar där. Man kan studera där med sin fru också. Åker man dit, och det är väldigt hög nivå på arabiska studierna där också. Och det är väldigt billigt att leva i Egypten generellt. Och man får CSN-bidrag. Så ja, alhamdulillah, det underlättar för många olika håll och kanter. Och inte bara det också, om man till exempel har fått barn som många bröder har gjort, de tar ut sitt pappa, mamma, ledighet och sådär, och så åker de dit och studerar under tiden de är där. Lysande tillfälle att kunna ta ett år off, en break off, och kunna åka iväg och lära sig det arabiska språket under ett års tid, till exempel i Egypten. Och samtidigt kan man lägga vikt på att memorera Koranen. Att vad man än ska göra senare i livet. Till exempel man tänker, nej, jag vill utbilda mig vidare. Jag vill bli ingenjör, jag vill utbilda mig vidare. Jag vill bli läkare, jag vill utbilda mig, jag vill göra sig. Chalas, men du har åtminstone arabiskan vid sidan av. Så när du får alla de här gratis grejerna som jag berättar om. Jag pratar inte om man ska borta i 6 år eller 10 år eller 20 år. Jag sa att det är ett år. Ett år, det går så här. Det går jättesnabbt. Men man tar det här tillfället i akt. Man åker iväg. Man studerar på det här stället. Eller andra ställen, om det finns andra ställen som man känner till. Men jag känner, pratar av erfarenhet av vad jag har hört från bröder. Ett bra ställe. Man får sin CSN. Man har andra svenska bröder som kan hjälpa en med att man ska fixa sin lägenhet där. Det är jättehög nivå på en studie. Och de som har varit där, alla säger att de lär sig jättemycket. Så varför inte haka på tåget? Varför inte ta det här året av och komma iväg och lära sig arabiska, så har man det. Om man utöver det vill gå in djupare och börja studera islam, så fadlallah azza wa jalla, det finns universitet. Som det universitetet studerar i Medina till exempel. Det finns andra ställen man kan åka till. Så ska man studera islam djupare. Och det finns ingenting, wallahi, som är vackrare och skönare att kunna göra än att lära sig om sin religion. Och få mer insikt om sin religion. Få mer insikt om Allah subhanahu wa ta'alas namn och egenskaper. Få mer egenskap, mer kunskap om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Om fiqh, om islams vackra sidor, om sharia, om tafsir, om hadith och så vidare. Men som sagt, nyckeln till det är att man lär sig arabiska. Och som sagt, jag hoppas att alla bröder kan få en tankeställare som inte har kommit igång med arabiska, eller som kan lite arabiska och vill fortsätta med det. Vi ber Allah ta'ala, och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att underrätta för oss alla, och att det här ska vara en påminnelse för mig själv och för andra bröder, att man ska kunna komma igång med den här saken och utnyttja det. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.